lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till kapitel 14 i Apostlagärningarna och följer Paulus och Barnabas på deras fortsatta predikoresa. Deras budskap är så klart att det aldrig blir mött med bara likgiltighet, men det drar en skiljelinje. Precis som Simon i templet hade sagt till Maria angående Jesus: detta barn ska bli till fall eller till upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Den engelska King James översättning säger att han ska bli till fall och till upprättelse igen för många och till ett tecken som ska bli motsagt. Den förkunnelse som är så försiktig att den inte fäller någon kan inte heller upprätta någon och förvandla. Lagens och evangeliets klara sanningar skär som blixtar rakt igenom människans likgiltighet och leder antingen till frälsning eller till motstånd. Det är sanningen om Guds ord. Men till religionen, till en slätstruken Kristus, till ett kompromissande budskap utan salt, kan man förhålla sig likgiltigt. Och det är det också många som gör idag. Trots motstånden som Paulus och Barnabas mött i judarnas synagoga i Pisidien, så går de lika väl till synagogan också när man kommer till Ikonium. Här vill jag bara nämna att när den romerska provinsen Galatien upprättades år 25 efter Kristus, blev Ikonium huvudstad i provinsen Galatien. Och nu kommer alltså Paulus och Barnabas till Ikonium. Utan tvekan så var det ett område där det var mycket svårt att missionera. Det förstår man om man läser Galaterbrevet. I brevet till församlingen i Galatien skriver Paulus till en församling med en andlighet som är helt felinriktad. Därför besökte Paulus den församlingen fler gånger än andra. Och vi läser i Apostlagärningarna kapitel 14. Vers 1 till och med 7. Även i Ikonum gick de till judarnas synagoga och predikade där på ett sådant sätt att en stor mängd judar och greker kom till tro. Men de judar som inte ville tro hetsade upp hedningarna och bröderna och förgiftade deras sinnen. Emellertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid och talade upp och frimodigt i förlitan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under. Men folket i staden delade sig i två läger. Somliga höll med judarna och andra med apostlarna. När dessa förstod att hedningarna och judarna med sina ledare i spetsen hade satt sig i sinnet att misshandla dem och stena dem, flydde de till Lystra och Derbe, två städer i Lykaonien och trakterna däromkring. Och där fortsatte de att förkunna budskapet. Paulus och Barnabas förkunnar ordet i andens kraft, och förkunnelsen drar en skiljelinje, där den som lyssnar måste välja. De var tvungna att ta ställning. Många kom till tro, medan andra slöt sig samman med hedningarna och förföljde apostlarna. Deras budskap blev någon till fall och till återupprättelse. Men de som inte lät sig fällas av evangeliet blev fiender. För budskapet var så pass klart att de som inte tog emot det var tvungna att börja motarbeta det. Jesus själv sa i Lukas 11:23 den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. Antingen eller var Jesu klara budskap. Och Paulus och Barnabas var Jesu lärjungar, och de förkunnade samma kompromisslösa, revolutionerande budskap. Det är något vi verkligen borde tänka grundligt över i våra dagar, om vi varit trogna den arven. Apostlagärningarna 14, verserna 8 till och med 11. I Lystra fanns en man som inte kunde bruka sina ben. Han hade varit lam från födseln och aldrig kunnat gå. Han hörde på när Paulus talade. Denne fäste blicken på honom, och då han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst: "Res dig och stå på benen." Då sprang mannen upp och började gå. När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de högt på lykaoniska: "Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt." Vägen till livet är smal, och det är få som finner den, sa Jesus, och det ser vi tydligt här. Hade de i Ikonum blivit bortjagade som förbrytare, så blir de här firade och upphöjda till gudar. De tror inte Paulus och Barnabas vittnesbörd om Jesus, så undret blir inte för dem ett tecken som det egentligen är. Men de tror istället att Paulus och Barnabas är gudar som gästar deras stad. Och när vi nu läser vidare ska vi i vers 13 se att till och med prästen i stadens Jupitertempel kommer för att offra till Paulus och Barnabas. Vi läser vers 12 till och med 18. Det kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden kom med tjurar och blomsterkransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. När apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina mantlar och rusade in i folkhopen och ropade: "Vad tar ni er till? Vi är svaga människor, precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden, som har skapat himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Genom att säga så lyckades det avhålla folket från att offra åt dem." När Paulus och Barnabas uppfattade vad som höll på att ske, vilket ju dröjde en stund, för som vi kan se av vers 11, så talade folket på sin lokala dialekt som apostlarna nog inte förstod. Men även om grekiska var det officiella världsspråket också i Ikonum, så är det naturligt att när det bryter ut vild religiös extas, så slår de över på sitt modersmål. Och när apostlarna förstår vad som håller på att ske, så reagerar de med bestörtning. För det hade ju varit rena gudsbespottelsen om de accepterat en sådan hyllning. Hur mycket hedningarna förstod av den judiska symboliska handlingen att riva sönder sina kläder som tecken på bestörtning, det vet vi inte. Men det är tydligt att de i alla fall förstod det som blev sagt om varför Paulus och Barnabas inte kunde acceptera att bli hyllade som gudar. Och i nästa vers ska vi se hur religiös fanatism och överandlighet i ett ögonblick kan vändas från att upphöja dem till gudar och till att stena dem. När de, istället för att rivas med i suggestionen, proklamerar sanningen om den treenige Gud. Läser i Apostlagärningarnas 14 kapitel vers 19 och 20. Men från Antiochia och Ikonum kom judar som fick med sig folket. Man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag fortsatte han med Barnabas till Derbe. Om någon överlevde stening, så var skadorna fruktansvärda. Så det vi läser om här är ett stort under. Gud uppreste honom kroppsligen och gav honom kraft och frimodighet att fortsätta gärningen. Av de följande verserna förstår vi att smärtan kände han. Och undret förändrade inte det faktum att de måste utstå mycket lidande, vilket de inte döljde när de vittnade. Det var ingen lyckoreligion de förkunnade, som lovade frihet från lidande och nöd. Och vi läser vers 21 till och med 23. Här förkunnade de evangeliet och gjorde många till lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Ikonium och Antiochia och styrkte lärjungarna och manade dem att behålla sin tro. Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike, sade de. I varje församling utsåg de också äldste, och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den Herre som det hade kommit till tro på. Motstånd och förföljelse kunde inte stoppa dem. Och detsamma har jag med egna ögon fått bevittna. Först under kommunisternas kristendomsförföljelse bakom järnridån den tiden, och senare i Kina och i den muslimska världen. Det är inte de yttre fienderna som knäcker kyrkan. Vers 24 till och med 28. Sedan for de vidare genom Pisidien och Pamfylien, och när de hade förkunnat ordet i Perge fortsatte de ner till Attaleia. Därifrån seglade de till Antiochia, den plats där man hade överlämnat dem åt Guds nåd inför det uppdrag som de nu hade fullgjort. Efter sin ankomst dit kallade de samman församlingen och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och det stannade en ganska lång tid hos lärjungarna där. Nu hade det förverkligats. Evangeliet hade nått till hedningarna. Och församlingen som hade sänt ut Paulus och Barnabas får en färsk rapport om vad som skett och vad Gud gjort genom dem. Korsets budskap hade steg för steg nått från Jerusalem vidare till hela Judeen och till Samarien, och nu var det på väg till jordens yttersta gräns. Och en dag så kom det också till Sverige. Det var Ansgar som kom till oss med budskapet. Det kostade honom livet. Han blev martyr. Men därför att han var villig att komma till oss med budskapet och villig att dö för att vi skulle få evangeliet. Därför bär vår kära svenska fana korsets tecken. Sverige, Finland, Norge, Danmark, Åland och Island har alla den korsmärkta fanan. Gud give att vi idag, mitt i vår gudlösa kultur som har vänt Gud ryggen, på nytt kunde få uppleva väckelsens under. Inte en uppjagad stämning som gör vittnena till gudar. Inte heller en hedendom som stenar sanningens vittnen. Men en Kristustro och en andens vind som dömer synden och leder till omvändelse, förvandling och liv. Efter att Paulus och Barnabas avslutat sin första missionsresa var församlingarna som etablerats i Galatien församlingar där medlemmarna till 100% bestod av omvända hedningar. Därmed konfronteras Kristi kyrka med sin första stora kris. I Judén fanns många hebreiska troende som var fariser, som inte hade några som helst planer på att ge upp det mosaiska systemet och som därför krävde att hedningarna som kom till tro måste komma till församlingen genom det mosaiska systemet. Ja, de går så långt att de hävdar att hedningarna är inte frälsta förrän de blivit omskurna. Nyheterna om den här inre striden når församlingen i Jerusalem. Och apostlarna är tvungna att ta ställning till denna fråga. Vilken väg ska Kristi kyrka gå? Så i Jerusalem hålls kyrkans första rådsmöte för att lösa detta problem. Ner genom historien har det hållits andra kyrkomöten som har beslutat om andra stora frågor, som till exempel skriftens trovärdighet och dess ofelbarhet. Ett annat kyrkomöte beslutade om Kristi gudomlighet och det faktum att han är sann Gud och sann människa. Någon menar att vi även idag behöver en rådsförsamling, ett kyrkomöte. Och det skulle nog behövas. Men de skulle aldrig komma till någon enighet eftersom så många församlingar idag har kommit så långt bort från Kristi person. Och den rådsförsamling som inte möts omkring Kristi person är inget kyrkomöte eftersom Herren Jesus Kristus är kyrkans centrum. Frågan handlar inte om ritual, medlemskap eller ceremonier. Den centrala frågan är vars och ens personliga förhållande till Jesus Kristus. Men det tragiska är att människor som är långt borta från ett personligt förhållande till Jesus och inte har någon erfarenhet av personlig gemenskap med Jesus gärna vill diskutera ritual. De vill ha processioner och gå med stor bibel under armen, gå till kyrkan på söndag och sjunga av alla krafter, medan Jesus är långt borta för dem på måndag. Jesus skulle vara centrum för hela vårt liv, uppta våra tankar i vardag som helg. Vi borde inte se en solnedgång utan att tänka på vem som skapat den. Och inte möta en människa utan att tänka att Jesus givit sitt liv och sitt blod också för honom eller henne. Kristus skulle vara centrum för hela vår tillvaro och prägla varje tanke, vart ord och var handling, så att allt vi gjorde skedde i Jesu namn. Vi ska återvända till kyrkomötet i Jerusalem och vi läser i Apostlagärningarna 15, vers 1. Några som hade rest ner från Judén ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaisk skick. Här är problemets kärna. Det är inte bara fråga om man ska omskära sig eller inte, eller om man ska äta kött eller inte. Frågan är, måste man göra något av detta för att bli frälst? Nu ska vi tränga lite djupare in i problemet och vi läser vers 2. Detta ledde till ständiga uppträdanden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem. Det är en samling av ledande, ansvariga som har samlats för att ta upp dessa viktiga frågor. Många omvända fariser menade att hedningarna som omvänt sig också måste omskäras. Det var bland annat den frågan som nu skulle tas upp på mötet i Jerusalem. Det var alltså själva evangeliet som frågan gällde. Begreppet evangelium handlar egentligen om två betydelser i Nya testamentet. För det första har vi evangeliets fakta. Och det är fakta som är absolut grundläggande och som hela evangeliet egentligen vilar på. Och det är det Paulus talar om i början av första Korinterbrevet 15, nämligen Jesu död, begravelse och hans segerrika uppståndelse. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dag i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Det är evangeliets fakta och de gäller Jesu person. Vi ska läsa några verser till i första Korinterbrevet 15, nämligen verserna 14 till och med 17. Men om inte Kristus har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt, om det är sant att det döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår, har heller inte Kristus uppstått. Men om inte Kristus har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Låt oss ha det helt klart för oss, att om Kristus inte är uppstånden från de döda, då finns inget evangelium. Men pris ske Gud, nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna, som det står i första Korinthierbrevet 15:20. Den andra betydelsen av evangelium, det är tolkningen av dessa fakta. Och det är just tolkningen av dessa fakta som är den grundläggande sanningen i episteln till Galaterna. Det är också den springande punkten i hela saken som tas upp på det första kyrkomötet i Jerusalem. Även om evangeliet också vilar på de fakta som Paulus slår fast i Galaterbrevet 3:22, men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Eller ännu klarare i Bo Giertz översättning: men nu har skriften inneslutit allt sammans under synd, för att det som Gud utlovat skulle skänkas åt dem som tror, genom tro på Jesus Kristus. Vad ska man då göra för att bli frälst? Svar: inget annat än tro. Paulus skriver i Galaterbrevet 2, vers 15 och 16: vi är visserligen judar till födseln och inte syndare av hednisk ätt. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus, för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det är det viktigt att vi förstår och aldrig glömmer. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. För ärva är något annat än förvärva. Och med det så är tiden ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.